Stå gärna kvar tillsammans med mig. Vi läser ifrån Efesiebrevet kapitel 4, vers 1-16. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att ha friden som band och bevara den andliga enheten. Att en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till att ha ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting och verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. Han steg upp måste betyda att han också stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst till att bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stödjer. Men just den kraft han ger åt varje enskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord idag. Och vi ber att det ska få ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi är på den fjärde delen av vår Efesiebrevets serie. Nästa gång så är det Ebba som predikar. Idag så har vi en av de texterna som vi har när vi talar ledarskap ofta. Men den handlar om mer än ledare. Den handlar om alla de som bekänner sig som kristna. Den handlar om dig och om mig. Och jag ska tala om den här utifrån tre stycken delar. För det första, hur ger Gud sina gåvor? För det andra, vad ska de gåvorna användas till? Och för det tredje, vem är det som är kallad? Hur ger Gud sina gåvor? Vad ska de användas till? Och vem är kallad? Hur ger vi? Jag tänker att det måste vara svårt att komma till Sverige och inte förstå kulturen. Att man kanske till och med kan ha lärt sig språket, men en annan sak att kunna ett språk än att komma till ett land och förstå liksom kulturen. Hur tar man i hand? Pussar man på kinden? Hur gör man liksom? Och en av de sakerna som kanske är lurigast, ska jag inte säga, men en av de sakerna som är svåra, det är hur ger man gåvor och liksom, vad är det för regler som gäller kring det där? Om man blir hembjuden till någon så är det ju lite vanligt så här att man ger en gåva när man kommer hem. Men det är lite petigt med vad det är för gåva man ger. För det första skulle jag säga, och ni kan ju ha, det kanske är så att jag har missförstått det här. Men jag tänker att är man lite äldre så är det vanligare att ge gåvor än när man är lite yngre. Det är liksom en förväntan när man är lite äldre. 60-talister, 70-talister, 50-40-talister, där någonstans. Gåva när man går hem till någon. Yngre, inte lika säkert att det är nödvändigt. Sen så är det också så att den här gåvan har att göra med hur mycket distans man har i relationen. Det är nästan så här att om man är långt ifrån varandra så ger man större gåva än om man är nära. Om man kommer hem till sitt syster eller sin bror och ger en gåva i dörren, så undrar man liksom, är det något som har hänt? Sådär. Varför ger du en gåva till mig just nu? Är det något som har gått sönder? Vad är det som har hänt? Gåva ger man om man har lite distans och inte kanske är familj. Och det här behöver man då säga också, vad är det som gäller för någonting? Ja, man kan ge blomma, man kan ge choklad, man kan komma någon form av mat. Men man ska inte ge något inslaget. Man ska inte komma en väldigt stor blomma som en palm. Det finns liksom tydliga regler kring vad är det man ger första gången man går hem till någon. Skillnaden är dock om det är inflyttningsfest. Då kan man komma med en stor palm eller med ett inslaget paket. Men det är bara om man flyttade in inom de närmsta 2 månaderna. Efter det så är palm och inslagna presenter konstigt. I vår kultur så ger man inte en flaska vin. I kyrkan så går man inte fram och ger en flaska vin till någon. Därför det passar sig inte riktigt här. Vi dricker inte så jättemycket vin i kyrkan. Vi fick det ibland hemma hos mig av folk som inte riktigt visste den pingstiga koden. Mamma gömde dem långt in i tygskåpet. Vi använde dem till diverse vinsåser. Men vi skulle inte visa att man hade fått vin ifrån någon. Om det däremot är gratulationer så är det lite omvänt. Då är det ju så att ju närmare man är någon, ju större present ska man ge. Syskon och de som är nära, de ska ge de största presenterna. Och ju längre bort ifrån man kommer, ju mindre räknar man att ge. Så det finns en del sådana här koder liksom kring hur ska man tänka när man ger. Låt oss fokusera på den här texten och hur Gud väljer att ge. Den första versen som vi går till är vers 7. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och när jag läser den texten undrar jag, vad betyder det där? Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Jag tänker, har vi inte alla fått samma nåd? Är det inte så att du och jag har fått lika mycket nåd av Gud? Kanske är det så att vissa behöver mer nåd för att de har gjort större synder. Jag vet inte. Jag läste lite grann i det här och kom ju fram till att ordet nåd här är ju ordet charis. Och det är ordet för gåva. Och hela den här texten handlar om nåd och gåva. Men de två är i grekiskan samma ord. Och det skulle jag vilja säga. Ska du ta med dig någonting från den här predikan så är det väl just det. Att nåd och gåva, de hör ihop. Och det är nåd att du får gåvor ifrån Gud. Och det är nåd att du får bli använd av honom. Och det är också därför som Paulus sen väljer att i versen efteråt citera en av psalmerna där det står, därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar och han gav människorna gåvor. Samma ord. Så du har fått den nåd, men jag skulle vilja säga gåva. Var och en av oss har fått just den gåva som Kristus har velat ge honom. Du har fått delar från Kristus. Den du är, det du har, det du är utrustad av från honom, det kommer till honom. Det är nåd att du har fått det och du behöver inte ha någonting annat för att klara av den kallelse som Gud har lagt på just dig. Du har fått just den gåva som du behöver. Och vilken life coach som helst skulle väl kunna komma med det här tipset, men jag tänker det här är ett tips ifrån Guds ord. Du ska inte vara någon annan än den du är. Du behöver inte snegla åt höger eller åt vänster, på dina syskon, på dina föräldrar, på dina vänner eller på någon stjärna på TV. De har sina gåvor. De har fått sin nåd ifrån Herren. Men du har fått ditt och du ska använda det och förvalta det som du har ifrån honom. Du har en egen kallelse, någonting som är ifrån honom. Som du, bara du kan vara. Du ska inte kliva i någon annans skor. Han har förberett skor till dig som du ska kliva in i. Försök att hitta dig själv i hans ögon. Att utföra din uppgift, det är nåd ifrån Gud. Och i det, försök inte att vara någon annan. När jag har tänkt på det här med Gud och hur han ger gåvor så finns det ju en mängd av texter man kan gå till. En av de texterna som jag har landat i är en text som talar om mannat i öknen. Gud som sände folket från Egypten och ut till det förlovade landet. Men däremellan har de 40 år av ökenvandring. Men Gud säger att i den här ökenvandringen så kommer jag ta hand om er. Och han ger dem så att säga en befallning kring hur de ska hantera den välsignelse eller de gåvor som han ger dem. Varje morgon, säger Gud, kommer det regna manna från himlen. Så de går ut på morgonen och ser att det finns manna och de kan samla och de kan äta. Så de behöver liksom inte anstränga sig mer än det för att få mat. Men mitt i det så får de en befallning. Samla inte mer än ni behöver. Det betyder att det fanns antagligen väldigt mycket mer än det de behövde. Men samla inte mer än det ni behöver. Så de samlar för en dag. Och så ska det komma nytt nästa dag. Det är som att de inte förstår det här. Om det finns i överflöd, varför inte samla i överflöd? Så de samlar och det där blir maskar överallt. Så de kan ändå inte äta det där. Och Gud kommer tillbaka genom Mose en gång till och säger: ni har inte lyssnat på mig här. Ni ska samla för en dag. Och så lägger han till en sak och säger: förutom den sjätte dagen, för då ska ni samla till den sjunde dagen så att ni kan vila då. Och den dagen så går de ut och så samlar de, och det räcker helt plötsligt två dagar. Men den sjunde dagen så går de också ut och samlar, för de tänker då ska det också finnas där, men det finns ingenting. Och då blir Herren arg på folket, därför att de inte kan förstå att Gud förser varje dag med det som vi behöver. Och så påminns jag av Herrens bön. Där vi ber att han varje dag ska ge oss det bröd som vi behöver. Och jag tänker att det är samma sak. Att vi kan inte bara liksom förvänta oss att vi ska få någonting nu av Guds välsignelser och Guds gåvor som räcker framåt, och att jag inte behöver återkomma till honom. Det är som en uppmuntran att vi ska komma till honom dag efter dag, därför nåden är ny, gåvorna är nya. Det jag har jag kanske fått så att det räcker, men jag behöver ändå komma tillbaka till honom. Han ger det som vi behöver och det är unikt till oss. Han ger oss det varje dag. Och morgondagen, den har nog av sina egna bekymmer. Det behöver vi inte oroa oss för nu. Han finns här just nu. Han finns här just nu för dig. Den tredje delen är en text som jag vill läsa ifrån Andra Kungaboken. Nu går vi till Elisha, en av de stora profeterna i Gamla Testamentet. Hustrun till en av profeterna kom till Elisha och klagade: min man, din tjänare, är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Nu kommer en fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisha frågade: vad ska jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Herre, svarade kvinnan, det enda som jag har är en kruka olja. Elisha sa: gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl. Så många tomma kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efter hand som de fylls, innan lämnade honom. Hon stängde igen dörren om sig och sina söner. De räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sa hon till en av sönerna: ta hit ett kärl till. Men han svarade: det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hade hänt. Gå och sälj oljan, sa han till henne, och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. Jag skulle kunna ha en lång predikan om bara den här texten. Det finns mycket som man kan dra utifrån det, men det jag tänker på just nu är tanken att Gud fyller bara tomma kärl. Att när kärlen var fulla och det inte fanns något mer att fylla, så var det inte så mycket mer som Gud ville göra. Det var inte så att olja liksom fortsatte att rinna och det rann över på golvet och det kom överallt och det spillde så de fick torka upp. Inget av det där. När kärlen var fulla så slutade det att rinna. Han ger oss bröd för dagen och han ger oss det vi behöver när vi har behov. Men om vi kommer till honom och allt är liksom fullt, det finns inget som är tomt i oss, det finns inga behov, vi klarar livet själva, då är det som att oljan inte rinner till ifrån honom. Om jag i det här tänker att jag klarar allting själv, Att jag bara utsätter mig för situationer där jag har kompetens nog, så att säga, för att klara det på egen hand, så är det som att Guds kraft inte rinner till på det sättet det skulle kunna göra om jag går dit han kallar mig, till områden som jag kanske inte hanterar på egen hand. Att ibland kallar Gud oss till de tillfällen, till de platser där jag inte har allting på egen hand. Och då vill Guds kraft finnas och rinna till på ett nytt sätt. Tomma själ, tänker jag, handlar om situationer. Att komma till platser där jag inte har allting jag behöver. Men det handlar också om en attityd gentemot Gud. Och tänka, jag kommer till dig och jag behöver alltid dig. Gud, jag behöver dig vart jag än är. Vart jag än är så behöver jag mer av dig, mer av din nåd, mer av det du har för mig. Och inte liksom tänka att jag kommer och är så präktig och tänker att jag har allting. Nej, i Gud så har jag allting. Men utan honom så är jag som ett tomt och brustet kärl. Att bönen och ropet från mitt hjärta får vara, Herre, kom in i allt det jag är. Utan dig så är jag ingenting, men i dig så har jag allt. Det är nåd från Gud att jag får bli använd av honom. Ingen prestation som jag kommer med på egen hand. Vad ska då allt detta användas till, den andra delen? Vad ska då allt detta användas till? Vi går tillbaka till vers 7. Var en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Det är någonting som är aktivt i detta. Nåd, tänker jag, inledningsvis känns passivt. Det är någonting som man får ta emot. Jag sitter där, jag gör ingenting för det, jag bevisar mig inte. Jag får ta emot nåden. Bilden som jag får i min tanke är att jag ligger i en hängmatta och får någonting serverat till mig utan att jag har liksom ansträngt mig. Men det jag får är nåd, men det betyder också gåva. Jag får en gåva, och gåvan är inte till för att vara passiv. Så jag ligger i hängmattan, får ta emot någonting, men när jag får ta emot det så kommer det en uppmuntran och en kallelse att använda det som jag har fått. Det är som att jag går från ett passivt tillstånd, men i och med mötet med Gud så går jag till att bli aktiv. Nåden får jag när jag är passiv, men den gör mig aktiv. Har du fått nåd, så säg den också, gå! Den säger inte, ligg kvar i din hängmatta. Den säger, gör någonting med det som du har fått. Se till att din gåva får bli en gåva som växer och blir en gåva för andra människor. Den nåd som du har du fått gratis. Men nu när du har fått den, gör någonting med den. När vi läser vidare så ser vi att det här som Paulus talar om är nästan samma text som vi finner i Galatierbrevet om andens frukter. När vi ser här så är det anden som han liksom vill tala om. Vi går till vers 5 och sen så uppåt några verser också. Så ser vi för det första att det är dopet som han talar om. Det är inte bara dopet i vatten, utan det är dopet i anden. En är Herren, en är tron, ett är dopet. Och det här dopet är självklart dopet i vattnet, men det är kopplat med dopet i anden. Var, säger han i vers 2, ödmjuka, var milda, ha tålamod, ha kärlek, ha friden som band, ha enheten, var en enda ande. Paulus talar här om att dricka djupt av hans helige ande. Att ständigt återkomma till den plats dit du blev döpt. Där du blev fylld av honom och låta anden få arbeta med dig, precis som arbetaren, som krukmakaren gör med degen och lerklumpen på drejskivan. Att komma tillbaka till Kristus, påminna dig om vem han är och vad han har gjort för dig, uppfylla dig än en gång av den kraft som finns i korset, som förmedlades genom den helige ande. Låt pingstdagen inte bara vara en dag i din historia, utan låt varje dag få vara en ny pingstdag. Detta får bli ett verk i dig. Och de här delarna, när vi läser om andens frukter, så tänker vi det är många olika frukter. När vi läser om den här texten i Galaterbrevet ser vi det är en frukt med många olika smaker. Det står i singular, inte plural. Det vill säga det är en frukt som har många olika uttryckssätt. Det är inte så att du bara kan ha frid eller bara kan ha glädje. Utan med Kristus och den helige anden så får du växa i allt detta. Här skulle man kunna fördjupa sig länge, men hjälp vad jag tänker. Att vi ibland skulle vilja omdefiniera hur vi talar om frukt. Att frukt, när vi talar om det, ofta handlar om de människor som kommer till tro i våra sammanhang. Det är klart att det är välsignat när människor kommer till tro. Det är klart att det är roligt och bra på alla sätt när människor strömmar till, vill bli döpta och bli fyllda och det liksom antalet ökar. Men jag kan inte se en enda gång i Bibeln som frukt används på det sättet. Nej, frukt används istället om att vi får fördjupas i Herren, växa i andens frukter och låta hans liksom bild få präglas i våra hjärtan. Hur vet man att Gud är på en plats? Genom att de människorna som finns på den platsen i år efter år söker hans ansikte och formar en karaktär som blir lik honom. Om anden finns på en plats, så kommer tiden göra att karaktärer formas efter hans bild. Inte efter en dag, kanske inte efter ett år, kanske inte efter tre år heller. Men efter tiden så kommer någonting att hända med vårt inre, och andens verk skapar någonting i mig. Sen går vi till vers 11. Vidare till vers 12. Och så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och till lärare. Och de ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son och blir fullkomliga och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det här talar om tjänstegåvorna. Om de fem eller fyra stycken gåvor som ska finnas i en församling eller runt en församling. Och ibland så fokuserar vi väldigt mycket på de här tjänsterna. Om man tänker, vilken kallelse har du fått? Vilken gåva har du fått? Och sådär. Jag tycker det är en svår fråga. Ingen aning om dem. Liksom, vem är jag? Och vad finns de där? Det går att vrida och vända på det där, och det är självklart att man kan samtala om det. Det viktiga är kanske inte vem som är vad av de här, utan vad som är deras syfte. Att de ska tjäna församlingen så att alla, hela församlingen, får komma i funktion. Därigenom, står det i vers 12, därigenom. Genom att de här tjänstegåvorna och ledarna finns i församlingen, så ska vi bli präglade av honom, få en karaktär som är formad av honom, och genom det så händer någonting i våran församling där det kan få bli enhet. Där det kan få bli den församling som han vill ha. Det finns några som har fått i uppgift att alla andra ska växa. Det betyder inte att de är för mer än alla andra. Men betyder att de har fått en uppgift att låta andra få växa ännu mer. Och målet i vers 15 står det att de i kärlek ska hålla fast vid sanningen. Och genom det ska de också få urskiljningens gåva. Och sen står det, vadå? Att de inte längre ska vara som barn. Barn är som föredöme på många sätt. Men i det här så handlar det om att det finns en utveckling hos oss var och en. Vi ska inte stanna kvar där vi var när vi blev troende. Det finns mer att få av Gud. Det finns mer kunskap att få av honom. Det finns mer nåd och gåvor att upptäcka. Det finns mer karaktär att bygga. Det finns mer böcker att läsa. Det finns mer vänner att leva tillsammans med och dela livet med. Det finns människor som du kan tjäna. Det finns saker som du kan kliva in i. Det finns ett djupare liv i tron. Många gånger så tror jag att tyvärr vi i frikyrkan går tillbaka till grunden så pass många gånger så att vi har hört en frälsningsinbjudan fler gånger än vi fått liksom möjligheten att ta oss djupare i tron själva. Frälsningserbjudan är bra. Nya i tron är fantastiskt. Men visst finns det också en längtan i oss att få komma djupare. Det är inte ytterst andras ansvar. Det är ditt ansvar själv. Men vi tillsammans som församling, låt oss ge oss in på den vägen. Att vi tar oss djupare tillsammans. Låt gemenskapen vara en gemenskap som är präglad av anden. Som drar oss djupare. Att vi får bli fyllda av Kristus. Den tredje delen, den fjärde delen i den här delen, handlar om att uppfylla världen med Kristus. I första Korinthierbrevet 15 och 28 så står det att i slutet, när han summerar allt som ska hända, så ska Kristus bli allt i alla, överallt. Den här texten talar om inkarnationen och Jesu himmelsfärd, och syftet om det är att fylla hela universum med Kristus själv. Och det gör han genom kyrkan. Genom att kyrkan får gåvor så representerar det honom i hans fullhet. Ibland så misstar vi oss när vi tänker att kunde Jesus göra det här så kan jag göra det här. Precis som vi tänker att jag kan få allt det som han fick, det är inte sant. Bara för att det står att Jesus kunde göra någonting i Bibeln så kan jag göra samma sak. Det är inte poängen. Poängen är inte singular där, utan plural. Att vi tillsammans kan bli Guds kropp. Jesus kan bli närvarande genom oss. Genom dig och mig tillsammans. Då var han i Galileen. Nu är han överallt där församlingen samlas. Där vi finns så kan vi uppfylla hela världen med evangelium. Med den Gud som vi tror på, där du är, där vi är, där två eller tre är samlade, där är han. När vi är här idag så är Kristus här. Och när du går härifrån tar du med oss, tar du med dig det, vi tar med oss det. Och vart vi än går så finns Gud. Din kallelse när du har fått nåden och när du har fått gåvorna är att du ska utbreda Guds rike och hans närvaro vart du än är. Du är Kristus i världen och uppfyller hela den plats och det rum där du är med honom. Den tredje delen, vem är kallad? Så många gånger som jag har hört talas om apostlar och profeter. Och kanske har man någon gång längtat efter att få vara en av dem. Men jag tror att de allra flesta när man läser den texten tänker apostlar och profeter, herdar och lärare och evangelister. Jag är ingen av dem. Då är inte den här texten för mig. När jag var yngre så var det som att man tänkte att om man inte är pastor eller missionär så har man ingen kallelse. Om man inte är pastor eller missionär eller något så här specifikt där man har fått liksom höra ifrån himlen eller någon profet som har talat över en exakt vad man ska göra så har man ingen kallelse. Men det är de tomma kärlen som behöver fyllas på. Jesus vänder sig inte till de som har allting utan till de sjuka som behöver läkare. Jakob vänder sig mot dem som säger att de har allting. Han säger, ni ger extra plats till de rika, men det är de rika som förföljer er. Underförstått, Guds evangelium har kommit till dem som har behov och till dem som säger att de inte är några. Paulus kliver fram och ju längre han går, det är som att anden formar honom, ju mer ödmjuk blir han. Och så säger han, allt det som jag tidigare hade, det kastar jag på skräphögen. Hans utbildning, hans meriter, hans långa liksom CV, det slänger han på skräphögen därför att han i det kan få sig att slå sig för brösten och tänka, jag är någonting utan Kristus. Så han kastar det på skräphögen till förmån för den nåd som han har fått ifrån Herren. De gåvorna, den nåden är allt som han behöver. Så vem gäller denna text och vem gäller denna kallelsen? Den gäller varje person som har böjt knä vid korset. Alla de som har sagt till honom, jag vill ha din nåd. alla de, du och jag, vilka vi än är, har fått nåd ifrån Herren. Du har en kallelse och en gåva ifrån Gud. Och den första kallelsen handlar inte om vad du ska göra utan vem du är. Du är Guds barn. Du hör hemma hos honom. Du behöver hitta din identitet i honom. Fästa din blick på Jesus och i det se vem du är och vem han kallat dig till att vara i det. Och sen sänder han dig till världen. För att vara ett Guds ljus på din arbetsplats, i din familj, i din släkt, i ditt bostadsområde. Vart du än är så har du en kallelse att leva det livet som du har blivit kallad till. Det vill säga att du är Guds barn. Vart du än är, beklädd av kraft. Och när du står i ett behov så vill han fylla dig. Ju tommare du är, ju större utmaning som finns. Vet du det? Att när vi talar om nåden som gratis, på latin gratia, det som kommer vårat gratis, så kan det vara lätt att bara kasta det och säga, varför ska man ha någonting som är gratis? Vi vill ju aldrig ha någonting som är gratis. Men den här nåden är inte gratis. Den har kostat allting. Den har kostat allting för Jesus Kristus som gav sitt liv för att kunna ge den gratis till dig. Så det är den mest dyrbara nåden som någonsin har getts. Den dyrbaraste gåvan som någon någonsin har kunnat ge. Och han vill ge den till dig. När han betalade priset så var det med tanken att en gång kunna förmedla gåvorna vidare till dig och till mig. Och till alla de som ikläder oss honom. Nåden är gratis för dig och mig. Men den har kostat allting för honom. Och därför går vi tillbaka till den första versen där det står: jag uppmanar er alls, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Om han har gett sitt liv för dig, meditera på det. Om man har en plan för ditt liv, låt det få bli någonting som inte lämnar din tanke. Om det finns någonting som han har kallat dig till, gör då vad den här texten säger. Lev värdigt den kallelsen. Men jag kan inte, jag vet inte hur man gör, det finns ingenting i mig som kan bli använt av Gud. Då är det precis vad den här texten säger, att det är just då. Så man vill fylla det med sin nåd och med sina gåvor så att du kan få bli använd av honom. Just för att du är ett brustet och trasigt kärl. Därför kan han använda dig. Det räcker för honom. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att nåden och gåvorna kommer ifrån dig. Och för att du aldrig har haft ett krav på oss annat än att vi ger dig det som vi har. Herre, tack för att du vill låta oss få bli fullkomliga i dig. Du vill låta din andes verk få börja i oss. Herre, låt oss komma tillbaka. Bli uppfyllda. Pånytt födda. Låt oss få känna att du börjar verka i oss en gång till. Låt oss inte känna att vi safear hela tiden och inte vågar gå ut på vatten. Utan låt oss gå dit din andes vind kallar oss, dit din ström för oss. Herre, låt oss få se hur de tomma krukorna fylls och blir använda för de människor som du sätter oss i kontakt med. På de platser där vi är. Herre, använd oss. I Jesu namn. Amen.